För en halv livstid sedan ungefär så hade Christian Lok ett tv-program som hette Videokväll med Lok, som jag såg en gång när Bodil Malmsten var gäst. Och programmet gick ut på att kändisar visade olika filmklipp, videoklipp och kanske musikvideos och sådär. Och i programmet så ställer Christian Lok följande fråga till Bodil, nämligen har du nått någon musikvideo så som du älskar, som du skäms över att du älskar eller något sånt? Och då vill jag minnas att Bodil svarar så här: nej, för jag tror inte på skam. Jag är inte alls säker på att hon sa så. Jag har inte lyckats hitta det här klippet. Jag har verkligen pratat om det i många, många år. Men för mig satte det igång någonting. Nämligen funderingar om skam. Är det någonting man kan tro på eller inte tro på? Och hur skulle ett liv där man faktiskt inte trodde på skam se ut? Du lyssnar på Dumma människor som idag handlar om skam. Varför skäms vi? Vad skäms vi över? Och varför gör vissa det mer än andra? Och hur skulle ett liv helt utan skam kunna se ut? Jag heter Lina Thomsgård och med mig har jag författare och psykolog Björn Hedensjö.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet såhär, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad. Mm. På ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv, så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande, så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten! Temat för vår podd idag, skam. Mm-hmm. Det här har liksom varit mitt önskeämne sen innan vi ens drog igång podden. Ja. Jag har förberett, jag brukar komma med liksom några förberedda frågor. Du får läsa 17 böcker inför varje avsnittsinspelning och jag förbereder 3-4 frågor. Idag har jag liksom en hög papper med alla frågor jag har på detta ämne. Det är hur intresserad jag är av det.
Ja, varför tänker du att du är så intresserad? Är du liksom en person som har nära till skam?
Ja. Nära till skam på väldigt många olika sätt.
Ja.
Men vi har en grundfråga. Och det är följande. För det, när jag satt och skulle skriva ner mina frågor så upptäckte jag att jag ibland gled från känslan av skam till känslan av skuld. Mm. Är det samma sak?
Ja, vi kan väl göra så här då. Att jag kör någon liten sån här definition och i det så liksom sorterar vi lite i skuld och skam-prylen. Låter det bra?
Perfekt.
Ja, skam. När känner vi det? Jo, vi känner det när vi bryter mot sociala normer. Och för det krävs att vi, ett, vi måste vara medvetna om att vi har brutit mot en social norm.
Ah, okay.
Mm. Ja, och man måste också se den här normen som någonting som det är önskvärt att följa. Är du med? Mm. Så att man måste liksom hålla med om att det här är en vettig och bra norm.
Ja, just det. En tuff punkare som... Det här är ett jättebra exempel faktiskt. Min kompis Maria har en kille som var tuff punkare på högstadiet och som vägrade sätta sig på tunnelbanesätena. Det var borgerligt. Så han satt sig på golvet istället. Då bröt jag han mot en norm väldigt avsiktligt. Så han kände gissningsvis ingen skam när han satt där på golvet.
Nej, just det. Han hade kanske en annan liksom normuppsättning där.
Mm, just det.
Som han följde. Jobbigt är lätt.
Ja, för att de alltid bara sätter sig på, det är trångt. Ja. Finns en god sittplats på ett säte? Men bara, nej, jag vill inte vara en konform, tråkig, liberal. Nej, jag ska ner på golvet.
Och sen så ska man säga också om skam att det är inte ens nödvändigt egentligen att någon person som skambelägger dig är närvarande. Utan det här är vi ganska duktiga på att göra själva. Så att säga, man behöver inte ens ha det här liksom stränga ögat på sig. Vi är ganska bra på att framkalla bilden av en sån här inre sträng förälder som säger, men skäms du inte för det här? Så att det här är några komponenter då som ingår i det här med skam. Och det man tänker sig rent evolutionspsykologiskt, det är att vi har skamkänslor för att det så att säga liksom tvingar in oss i follan lite grann på ett funktionellt sätt. Att det gör det lättare för oss att liksom följa ett regelsystem. Och att passa in i gruppen bättre. Och sen ska vi också göra en åtskillnad mellan skam och skuld som vi var inne på alldeles nyss. För att man pratar ju ofta om det här som om det vore ungefär samma sak, eller hur?
Ja.
Man brukar ofta säga det tillsammans, skald och skum. Skuld och...
skald och skum. Då drar det igång för oss idag. Välkomna till två dumma poddare som kämpar på.
Punkbandet Skald och skum.
Jag är pax för att vara skum.
Shame. Shame. Shame.
Skam är i första hand en känsla som är liksom riktad mot den egna personen, medans skuld är riktat mer mot en specifik handling.
Ja.
Så att låt mig förklara skillnaden som jag läste det här i någon artikel som jag stötte på i min research. Säg att du har ett scenario där du får en reprimand av din chef för att du är sen till jobbet efter en blöt natt på stan.
Okay.
En skambenägen individ kommer då att tänka något i stil med, jag är en sån enorm förlorare, jag kan inte få någonting i mitt liv att funka. Alltså ett inåtvänt självfokus helt enkelt.
Just det. Som också gäller mycket mer än just det som hände precis här och nu.
Ja. En mer skuldbenägen person då skulle tänka något i stil med, fan att jag skulle komma sent idag, nu ställer jag till det för hela teamet, till exempel.
Mm.
Att man har mycket fokus på den här handlingen, helt enkelt. Och skuld är i så mått då också då en bättre, inom, eller mer konstruktiv känsla, för, eftersom den är mer handlingsinriktad.
Så jag kan bete mig på ett annat sätt nästa gång.
Just det, be om ursäkt och liksom justera det man gjort fel och gå vidare. Lite mer så. Så att om man ska välja mellan de två, att vara skam eller skuldbenägen, så är det, kan man säga att det är lite bättre att vara skuldbenägen. Sådär.
Det är bättre att vara en människa som går runt och känns lite skyldig än att vara en människa som går runt och skäms.
Ja, precis. Men naturligtvis inte om det är liksom en överdriven och sådär, ospecifik skuldkänsla av att man gör fel hela tiden. Men man har till exempel sett då, om man ska lyfta en sån här positiv grej med att vara lite skuldbenägen, det är att skuldbenägna personer är mer empatiska än exempelvis skambenägna personer då.
Mm.
Jag såg en sån studie från 2015, La Trobe University in Melbourne, Australien, där en forskare som hette Matt Treby med kollegor tittade på, man hade 363 deltagare som fick liksom fylla i om de var någon sån här formulär som visade om de var, liksom drog åt skuldhållet eller mer åt skamhållet då. Sen när de fick titta på ansiktsuttryck, så här bilder på personer, då var de här personerna som var skuldbenägna, då var de mycket mer pricksäkra när det handlade om att korrekt återge vilken känsla den här personen hade.
Mm.
Om den var ledsen, glad, rädd, äcklad.
Mm.
Och tanken där är att folk som är mer skuldbenägna har mer liksom fokus utåt och mindre sånt här jättejobbigt självfokus då.
Nej, fy skäms Matilda. Ja, fy skäms Matilda. Så du går kring och bär dig
Jag tänkte att vi kan prata lite grann om vilka som är mest skambenägna.
Ja, precis.
Jag tror att vi har någon genusfaktor där.
Ja,
shoot.
Jag tror att kvinnor skäms mer.
Det här stämmer. Det har vi studier på. Sen så fanns det också en väldigt intressant åldersstudie kopplad till det här med skam.
Gud. Intressant.
En schweizisk studie vid University of Bern där man kikade på 2600 personer i åldrarna 13-89.
Mm.
Och där kunde man se, ja, men dels den här liksom genusfaktorn, att skam var tydligt starkare hos kvinnor, eller mer vanligt förekommande.
Tydligt starkare till och med.
Och sen så ett ganska tydligt åldersmönster.
Mm.
Och har du någon tanke där?
Då tror jag att man kanske slutar skämmas när man blir gammal. Orka.
Där kunde man faktiskt se att det var ett slags U-kurva här med. Minns du när vi pratade om livets lyckokurva?
Ja, just det. Och att det vi tror är livets peak är ganska ofta motsatsen.
Fast den var lite lustigt nog inverterad. Så att mycket skam i tonår och så.
Mm.
Ganska lätt att förstå.
Mm.
Och tolkningen är där att man håller på att forma som individ och man ska liksom in i det här normsystemet.
Just det, man gäller att vara extra uppmärksam på vad som gäller och straffa sig själv extra mycket om man sticker ut.
Precis.
För det kommer eventuellt ha andra konsekvenser annars.
Och det blir också så att eftersom man inte riktigt, alltså man håller på att lära sig normer så att man kommer ofta hamna fel.
Ja.
Man har liksom inte riktigt kommit in i normsystemet ordentligt och man är inte riktigt färdigutvecklad som individ heller. Så att det blir ganska ofta att man trampar snett, gör bort sig helt enkelt på olika sätt och då kommer man att känna skam.
Mm.
Sen så avtar det där och i typ vår ålder så är man lite mindre skambenägen.
Jaha, du har just inverterat från lyckokurvan där det nämligen visade sig att vi har förmodligast sämst.
Ja.
Men vi skäms inte lika mycket heller.
Nej, alltså i medelåldern, middle age, så har vi börjar få en relativt färdig persona. Och har fattat normsystemen och liksom trampar inte snett inom citationstecken lika
ofta. Just man sitter i sitt lilla fack. Just det.
Men sen så tilltar det då när man blir äldre, från 13 till 89 i den här undersökningen. Och det där med liksom skam tilltar när man blir äldre. Och då är ju tanken att man, du vet, när så här kropp och hjärna inte riktigt hänger med längre.
Ah.
Då hamnar man återigen lite fel.
Gud.
Och gör bort sig på olika sätt då.
Nej, men hjärtat sprängs. Men vänta, är en känsla av skam hela tiden förknippad med hur fel man faktiskt gör? Alltså hur ofta man trampar snett. Alltså jag menar, jag har ju vänner som aldrig någonsin gör fel, för de är så styrda av skam så att de Att bara leva är pinsamt.
Ja, precis. Men det är upplevelsen av att göra fel. Det har ju ingenting att göra med att man faktiskt gör fel.
Nej, okay.
Men det där kommer vi tillbaka till sen. När vi pratar om hur man kan hantera...
Så gamla människor går runt och skäms och gör lite fel.
Ja, och sen så ska man säga att...
Hur ska man göra här? Vad är Snapchat? Jag vet inte.
Ja, men exakt. Sådana saker tänker jag mig. Och när kanske inte liksom, kroppen hänger med så som den har gjort förut. Och man... lite sådana saker, va?
Men, gud, vi får avbryta det här avsnittet, det är för sorgligt.
Men återigen, det här är ju på... Ja, du torkade en liten tår nu.
Ja! Men Björn, se framför dig en 89-årig farbror eller tant som skäms. Som du vet har liksom fostrat barn, kanske krigat, byggt hus, klarat sig igenom så jävla mycket. Och sen sitter de där 89 år gamla och bara... Vänta, vad är det här för buss? Hur, var går jag på?
Ja, visst. Men då kan man ju liksom, återigen, det här är på gruppnivå och så. Och ni minns ju det här liksom, med lyckokurvan, att, det, att vi blir gladare, förvånansvärt liksom, glada. När vi blir äldre. Och det finns också en massa skyddsfaktorer där.
Ja, man kommer inte ihåg att man skäms.
Är det någon som köper i lägenhet eller inte?
Skäms inte ni. Skäms ni inte? Får jag fråga det?
Får jag prata om en tredje grupp som vi inte har pratat om än? Nu har jag pratat om skuldbenägna, skambenägna. Men de som är inget dera, som är väldigt obenägna att skämma. Alltså de skamlösa.
Ja.
För de finns väl. Mm-hmm. Och där tänker jag att vi är ute och rota på en annan ände av skalan som kanske inte heller är så jävla kul.
Där man inte vill vara.
Nej. Visst. Vilka är de? De skamlösa. Nej, finns de?
Ja, alltså jag tänker mig... folk med liksom antisociala personligheter och så, och den typen av personlighetsstörningar och psykopater och sånt där som vi har pratat om i tidigare avsnitt, den lilla klicken får man ju säga. Men de är ju ofta helt oberörda av normer.
Ja, hur tycker, tänker andra människor om det här? Det struntar väl jag i?
Ja.
När vi skäms och känner skuld, vad gör vi då? Vad händer med oss?
Ja, men om det är en sån liksom, rent primär skam, det är inte så att man känner skam över att man har varit arg eller skam för att man är ledsen, utan man känner skam så som skam är tänkt att fungera, tänkt inom citationstecken, att man känner skam för att man har brutit mot en social norm som man själv tror på. Sådär. Mm. Då så, det vanliga är att man liksom tittar ner. Mm. Det ser ni igen, att man liksom undviker ögonkontakt. Att man,
hukande
kroppshållning, rodnad, vanligt, värmekänslor i ansikte eller nära huden. Sådär. Mm. Det är ganska vanliga reaktioner på sån skam.
Nu när vi pratar om skuld och skam så pratar vi om det som nästan som att reaktionen är liksom empatisk eller inåtvänd. Eller sådär.
Ja,
men ganska ofta tycker jag... att man blir förbaskad när man känner sig skyldig eller skamsen. Sen jätterolig grej som jag har några vänner där liksom var fikade vid havet och så sitter vi på en fin filt och min kompis hon är liksom 4 meter ifrån det som utspelar sig, nämligen att hennes kille välter ut en kaffekopp. Han ställer ner den på filten och välter ut den och ropar, men Johanna! Och hon bara, fast jag var liksom inte ens i närheten. Och det som då hände, så någonting gick fel, han skäms, filten blev förstörd, kaffet utvält, skämmigt, han är skyldig. Men att liksom reflexen så jädra snabbt är, men Johanna, vad handlar det om?
Minns du det här vi pratar om med liksom primära och sekundära känslor?
Kort recap.
Jo, en primär känsla det är när vi liksom reagerar på någonting som händer. Alltså den rena, naturliga responsen på det. Mm. Till exempel, en cykel körde över min fot och jag blir förbannad på den som körde över min fot. Sådär. Och en sekundär känsla då, det skulle vara att jag känner, gud, alltså nu min ilska tog sig uttryck som inte var socialt acceptabla. Mm. Jag sa åt den här cyklisten att han liksom kan gå och dränka sig. Mm. Det var inte lugnt. Så får man skamkänslor för det.
Mm.
Och då blir skam en sekundär känsla. Hänger du med?
Mm.
Och skam är ju väldigt, väldigt ofta en sån sekundär känsla som på något vis lägger sig som ett extra lager utanpå annat.
Oavsett så är skuld och skam obehagligt.
Ja.
Man vill ha bort det.
Yes.
Och då kanske en liksom ryggmärgsreflex hos många är du har fel, men du då?
Ja,
eller liksom...
exakt. Det är mycket lättare att vara i något annat än att vara kvar i den här skamkänslan, att den kan vara tämligen outhärdlig då.
Ja.
Så att man bara liksom reducerar det obehaget genom att till exempel skapa en konflikt eller liksom bara flytta fokus på något vis. Sådär.
För man fixar inte riktigt att deala med skam. Mm. Den är så himla jobbig, den känslan. Ja. Och det är den ju.
Ja.
Den är ju hemsk.
Det är den verkligen. Jag ska ge en liten handlingsplan här på slutet hur man kan hantera med det. Men den är ju svår. Alltså om man jämför med skuld då till exempel.
Mm.
När det handlar om att man har gjort ett liksom, tydligt regelbrott i form av en handling på något sätt. Det är ju ganska lätt då att liksom bikta sig eller hantera det på något vis.
Och där pratar du också om, som när vi har pratat om så här, hur man är en bra chef och så vidare, att peka på så här... när du gör den här handlingen så blir det så här bra.
Mm.
Och när den här handlingen sker så kan det få de här negativa konsekvenserna. Pratar man om handling så är det mycket lättare att
mycket
förhålla
lättare.
Sig till det. För man också känner sig, jag gjorde ju så dumt, jag kan göra på ett annat sätt.
Det är separerat från den egna personen. Sådär.
Mm. Samma sak i konflikter, har du sagt att man ska prata så. När du gör 100%. Detta så blir det så här, jag känner så här när du gör det här.
Mycket, mycket bättre att säga när du gör det här än du är så här. Det ska man verkligen undvika typ jämt. Om det inte är något väldigt kärleksfullt man vill säga. Då kan man säga att någon är på ett visst sätt.
Alltså jag skäms. Jag skäms.
Ska vi prata om lite konkreta situationer? Om man ska sätta lite rubriker så har vi misslyckande, avvisande.
Ja, just jävlar.
Blottad okunskap. Du vet, om man så här, använder ett ord, ett svårt ord på ett fel sätt. Den är ju,
Har aldrig hänt det i mig. Särskilt aldrig, inte i den här podden.
Aldrig någonsin. Nej.
Skald och skum, kämpa på. Som det kan vara ibland, man var duktig på något man var liten och sen så är det så himla jobbigt att upptäcka att man inte längre är det. Den där självbilden blir så jävla viktig för en. Du kommer liksom inte kunna få mig att till exempel rita ett hästhuvud, för att jag ritade hästhuvuden jättebra när jag gick på mellanstadiet. Om jag inte är lika bra nu så kommer jag få en självförtroende törn. Ungefär så. Och då har det varit så här, med just så här, att vara typ bildad har varit viktigt. Och sen så när jag upptäckte att jag är så jävla frånsprungen av inte bara folk som är jämnåriga utan folk som är 20 år yngre, så började jag med att jag sammanföll med att jag höll på att hetsa tv-programmen om att se till att få kvinnor som deltagare i frågesportprogram också. Vilket ledde till att vart och ett vände sig och sa, men då kan väl du vara med? Jaha, ja, kan jag väl. Så jag var med i såna här, ja, men vem vet mest och På spåret och vad, allt vad de heter. Och där sitter man inför miljontals tittare.
Precis, och de vilken otrolig liksom, sån exponering.
Ja. Ja, och de bara, vad är det här för en hajsort? Man bara, är den guppig? Alltså jag har svarat så fel.
Mm.
Alltså du vet, vi var med Alla mot alla nu och fick frågan. I amerikanska, det här var också innan USA valt vill jag tillägga, men då var det så här. Kammaren består av två olika delar. Det är representanthuset och vad heter den andra delen? Jag och min medtävlare så klurar riktigt jävla länge innan vi bara... Nej, han svarar, kammaren, varpå jag i tv översätter till The Chamber. Varpå de bara, okej, så att kammarens två delar heter alltså representanthus och The Chamber, kammaren tycker ni. Alltså, vet, jag har sagt så mycket fel och så mycket dumt. Och det gör att jag numera är fullkomligt orädd för att ha så här kunskapsfel.
Precis, det du gör där, det är det som kallas liksom ett beteendeexperiment då, inom psykologi. Mm. Det vill säga att man... Du har en katastroftanke om vad som kommer inträffa om du gör fel.
Ja, just det.
Alltså, så här, jag kommer förskjutas från samhället, alla kommer tycka att jag är en stor idiot. Alltså, man tenderar att dra iväg i sådana katastrofscenarion. Och sen så gör du det här mest förbjudna, fruktansvärda. Du svarar korkat på en fråga om amerikanska representanthuset.
Ja, jag sa säkert jättemånga värre saker, för att få ett exempel.
Och typ, vad händer? Alltså nej, men inget händer?
Absolut inget.
Inte en enda person säger en grej om just den här specifika saken. Och då får du liksom i kroppen lära dig att jag kan. Det finns utrymme för det här. Man kan göra den här typen av misstag. Så att det var ett bra exempel på
precis,
den typen av...
Det var ingen viktig människa som slutade älska mig nu. Det var inget jobb som sa upp mig. Det var ingen som liksom... fnös eller ens började liksom skriva elaka saker på Twitter. För folk bryr sig ju inte så mycket om en.
Nej, och det där är ju en god sak med att bli äldre. Mm. Eller hur? Alltså man gör de där misstagen och upptäcker att det blev inte så jävla farligt. Så att bomba på en föreläsning.
Mm.
Alltså man bara känner fy fan vad det här går dåligt.
Just det.
Men nu har jag gjort det några gånger och jag överlevde.
Och de som då ingen som gick därifrån var gud vad han bombade, utan bara, det var en vanlig föreläsning, jag vill inga konstigheter.
Det har nog hänt mig att jag och alla andra i rummet var liksom rörande överens om att jag faktiskt bombade. Sådär. Men inte ens då så spelade det någon roll, ärligt talat. Mm. Så att med livet får man ju liksom testa de här mest skamfyllda föreställningarna, och det bidrar till det här att man i vår ålder känner lite mindre skam än man,
man har testat
gjorde som
på.
20-åring och så.
Det var inte hela jävla världen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
De här människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid.
Mm. Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express. Om man då tillhör det här gänget som mår dåligt av sin skam.
Ja.
Alltså som så här, alla saker man inte gör för att man skäms. Alltså nu har vi pratat hela tiden om situationer där skammen uppstår.
Precis.
Det riktigt intressanta är ju alla situationer vi väljer att inte utsätta oss för att vi skulle kunna börja skämmas.
Det är ju det som är huvudproblemet. Att det blir ett sånt otroligt hinder. Det blir en sån jättetröskel för att gå ut och leva livet. Alltså precis, så att medan skuld kan få oss att agera på olika sätt, vi drar till biktstolen eller gör något annat, så skam är ju att man liksom kurar ihop i fosterställning och bara undviker massa grejer. Så good point.
Ja, och för då blir jag lite intresserad av hur vända slash bli av med den dåliga varianten av skam. Den hämmande, avståndstagande, inåtvända grejen som gör att du inte går på en middag, för att du tycker att du inte ser fin ut i dina kläder, som gör att du inte går på en dejt för att du tycker att det blir så pinsamt eller jobbigt om du sen ska inte gilla den eller om den inte gillar dig. Du kanske inte ens skickar en jobbansökan, för fy fan vad pinsamt att du ens tror att du kan få det där jobbet. Det är min vanligaste skamkänsla, har varit just den här att tro att man är något, tro att man är värd något, att det är så här, och gud vad pinsamt att jag ens liksom, jag vet, ringde det där samtalet, hur kunde jag tro att...
Just det.
Och det i sin tur leder till att man inte gör någonting alls.
Nej. Sen har du gjort massa saker ändå.
Sen, och vet du vad? Nu blir det igen så här, Lina delger glimtar av sina egna små ihopsnickrade livsmotton. Men det här är vad som har hjälpt mig mest mot den där hämmande skammen. Min kloka vän Emilia Cederberg sa detta till mig när vi tillsammans jobbade på det sociala nätverket MySpace. Som just då alla lämnade för att de skulle gå till Facebook. Bara det, skämmigt. Då sa Emilia till mig när jag fick erbjudandet om att åka till Washington och föreläsa på någon grej. Och jag bara, absolut inte, aldrig varit i USA, vågar absolut inte. Spände hon ögonen i mig och sa så här, Lina, man måste tacka ja till allt som är fett. Sen får det gå precis hur som helst. Man måste faktiskt tacka ja till allt som är fett. Om man till det lägger att man samtidigt också då ska tacka nej till något annat som man då inte hinner eller inte orkar eller inte vill, så kan man skapa sig en spiral där man hela tiden utmanar sig själv att göra de där grejerna. För att det man ofta tackar nej till för att man skäms eller för att man tror att man inte skulle klara av det, är ju det där som man inte känner sig helt bekant med. Alltså där det finns en liten risk. Ja, den här killen kan säga nej. Eller du kan gå på den här dejten och sen ändrar han sig och vill inte ses mer. Eller jobbet, du kanske inte får jobbet och så vidare. Men så här, tacka fan ja till allt som är fett. Sen vet bara du vad som är fett för dig. Det har varit jättebra för mig.
Jag gillar det här.
Vad bra.
Mm, absolut.
Psykologen ger tummen upp. Ja, finns det några andra sådana tips? Om vi nu fokuserar på den stora konsekvensen att känslan av skam hämmar oss och hindrar oss från att göra grejer.
Ja.
Hur överkommer detta?
Ja, då har jag en liten sån här punktlista då.
Då börjar vi med en lista med tips över hur man kan hantera skam. Nummer 1.
Stäm av om känslan är befogad eller inte. säg till exempel att man har missat att gratulera en kompis som har tagit examen.
Mm.
Det här var en kompis som köpte en jättefin cykel till dig när du tog examen.
Mm.
Och du har bara glömt. Du har missat. Alltså du visste.
Mm.
Men du missade den här examensdagen och du har inte köpt en present. Du har inte ens dragit ett sms till den här personen.
Nej.
Där till exempel kan man säga att det är bra om man är i kontakt med skammen.
Mm.
Och om det är någon som vill läsa lite mer om det här så kan jag rekommendera en bok som jag pratade om förut. Den heter Känslor som kraft eller hinder. Då finns det ett verktyg som de tar upp i den boken bland annat och som kallas kolla fakta. Och det är helt enkelt att man ställer sig själv lite frågor kring den här skamfyllda upplevelsen.
Mm.
Hur dömde jag mig själv i samband med det här? Tänkte jag till exempel, jag är en jävla sopa som aldrig kan göra något rätt.
Världens sämsta vän.
Jag är världens sämsta vän, ja. Och så kan man göra så att man kan beskriva den här händelsen utan att döma i nästa steg då, att se hur det blir då. Jag hade planerat att köpa en present när Kalle tog examen, men jag hade en jättestressig period på jobbet och så var det så stökigt med ungarna för Albin skulle börja på förskolan. Mm. Att man kör en sån lite alternativ story kring det här.
Som inte behöver vara skönmålande heller, utan bara liksom, och den kan ju också vara så här. Och faktum är att när Kalle fyllde 30 så glömde jag också då.
Ja.
Alltså så här, det får vara bara vad det är, sakligt.
Mm. Precis, lite sakligt, men att man plockar bort de här liksom dömande värdeorden.
Mm.
Svepande, alltså jag är alltid en sån otrolig liksom, fiasko. Alltså den typen av ord som inte är konkret, utan abstraktioner. Sådär. Och så kan man liksom jämföra de här två utsagorna och se om man kan få en lite mer nykter bild.
Mm.
I steget efter det så kan man bara kika på, okej, nu har jag den här lite mer nyktra bilden på det här som hände. Och då kan man fundera på, överensstämmer intensiteten i min känsla med fakta i den här situationen?
Mm, just det.
Är det liksom rimligt att jag ligger här i fosterställning
och
tycker att mitt liv är helt värdelöst för att jag missade den här examenspresenten? Sådär. Så att börja med den lilla utvärderingen.
Sätt att hantera skam på steg 2.
Då kan man fundera på om det här är befogat. Då är det dags att liksom reparera och sen släppa. Det vill säga att istället för att ligga som en fosterställningsboll i soffan så får man liksom agera på det här som man faktiskt har misslyckats med.
Ja, för Kalle blir inte glad av att du ligger i soffan naturligtvis.
Nej.
Det fattar vem som helst. Mm.
Så att nu är det jag som åker och köper en vintage cykel till Kalle.
För du fick ju en av honom.
Eller kanske något annat då.
Mm.
Istället för att så här, impulsen kan ju vara att undvika Kalle. Är du med?
Mm.
Nu svarar inte jag när Kalle ringer eller nu liksom...
Ja, just det. Vi har bränt det skeppet.
Jag har bränt det skeppet. Vi så här, okej, det är sommar nu. Vi låter det här bero och så ser vi hur det känns. Efter sommaren kanske. Mm. Så man verkligen bara sticker huvudet i sanden. Så.
Mm.
Vi var inne på det att liksom, skam innebär ofta undvikande. Då.
Mm.
Men att man liksom reparerar och släpper. Man ringer Kalle. Mm. Ber om ursäkt.
Mm.
Fan, det här är under all kritik. Men vet du? Om du går ut nu så står det någonting till dig ute på. Det lät dyrt det där med italiensk vintagecykel. Det har man inte råd med.
Nej. En liten modell, cykelmodell.
Ja, alltså det kan vara någonting som man tycker om bara.
Blommor,
en sån här pocketbok. Thomas Tranströmer.
Gå ut i trapphuset och titta.
Ja. Ni fattar principen. Att man liksom agerar. Att man ber om ursäkt, köper presenten. Man kanske kompenserar lite.
Mm.
Man köper presenten och så säger man så här. Kalle, ska inte vi bara dra på en liten helg någonstans?
Bastuhelg.
Eller alltså, ja, men att man gör något extra. Sådär. Så att reparera och sen släpp. Och det man ska säga om det här också, som vi har nämnt förut, det är det här liksom att be om ursäkt, vilken jävla kanongrej.
Ja, och det är liksom aldrig för sent för det, det ska man komma ihåg. Att går du runt och fortfarande mår dåligt för att du har inte bett om ursäkt, men gör det nu då?
Precis, det är mycket, mycket, mycket sällan som en ursäkt inte tas emot hyfsat okej alltså.
Mm,
så att, jag menar, det är ju att ta en risk, det är att visa sårbarhet, att be om ursäkt. Men det brukar flyga och det brukar kännas härligt efteråt.
Alltså båda de här, förlåt och tack.
Ja.
Vilka jävla höjdare.
Ja, det är det verkligen. Så, om det är befogat, reparera och släpp.
Hur du kan hantera din skam, punkt 3.
Punkt 3 är... det här, att jag kan ibland få skamkänslor kopplade till att jag inte räcker till som kompis. Till exempel att jag är dålig på att höra av mig och sådana saker.
Mm.
Och om någon skulle på något sätt uttrycka det, att det liksom finns en ojämlikhet, att de ger mer än jag och sådär. så kan jag få rätt mycket skam kring det. Och vilja lägga mig i en fosterställningsboll. Sådär.
Mm.
Men då har jag faktiskt jobbat lite så att jag har kollat fakta. Liksom, är det så?
Just, och det är bra med sms, för då kan man gå tillbaka och kolla vem var det som sa att vi skulle ta en öl.
Ganska ofta så är det, jo precis, men du var ju inte heller, alltså vi har varit lika goda kålsupare i det här. När man känner sån skam då, för en obefogad händelse, då kan ju också impulsen bli undvikande, att man säger, okej, det är för jobbigt för mig att prata med Ronja. För att det är så mycket liksom skam nu förknippat
med, hon har säkert massa förväntningar eller besviken på mig
Men att då liksom gå emot den liksom impulsen. Mm. Så att egentligen lite samma grej, fast minus att man inte ska be om ursäkt. Men att man ska sträcka på ryggen och, kära Ronja, ska vi ut och cykla i Nackareservatet i helgen? Alltså att man inte går på den här undvikande impulsen. Sådär.
Den där, man tänker lite bredare socialt, så tror jag att många känner igen sig i den här känslan av, det kanske har intagits ett par enheter, men om man vaknar dagen efter och bara, åh, vilken jävla idiot jag var igår. Fy fan vad tönt jag. Nej men vad sa jag? Åh, och hur dansade jag? Nej men och så skulle jag hålla på och gå för... Att man så här mår så dåligt över hur man betedde sig dagen innan. Vad har vi något tips där?
Det har jag verkligen. Det här är en ganska vanlig grej som jag stöter på faktiskt i kliniken. Sådär. Och då kan man säga så här, att där är det att öva på att gå emot impuls. Så att om din impuls för att dämpa oro är att ringa och stämma av varenda sak som sades.
Ja, just det.
Okej,
vad sa jag igår?
Vad sa jag då? Och hur reagerar Nisse på det? Och liksom Angelica då, hur gjorde hon när jag sa så? Och verkade liksom Nisse bli arg på? Och
just det.
Om man vill ha den typen av call, då får man öva på att släppa. Släpp taget. Gör något annat. Kör inte de där avstämningarna.
Spännande. Så det är ett vanliga mönster för ångesthantering. Ska man alltid ifrågasätta dem, eller?
Ja, det tycker jag man kan göra. Om man har så här överdriven oro, ångest för sådana grejer. Om det tvärtom är att liksom undvika så här, hjälp, jag berättade. Alltså man känner sån skam över någonting man råkade berätta, kanske så här oversharing eller någonting. Så att jag kommer aldrig mer kunna träffa det här gänget. Aldrig mer.
Ja, just det.
Då får man gå emot den.
Hallå gänget, det är Lina.
Ja, precis. Med. Då kan man väl dra igång en FaceTime klockan 9:30.
Sätt att hantera skam på nummer 4.
Självmedkänsla, self-compassion på engelska. Det här är en ganska stor gren inom psykologin sådär, som har terapiformer baserade på det. Jag har vunnit mycket mark på senare år och så. Och det handlar om att, det här kan låta lite larvigt då kanske, men det är inte ett dugg larvigt.
Ibland blir det så i den här podden, nu kör vi.
Nej, men att öva på att tala kärleksfullt till sig själv. Om vi tänker oss att den här inre rösten som vi har är väldigt ofta en inre kritiker. Det är som en liten apa som sitter på axeln och bara slungar förolämpningar på en, pratar med en på ett sätt som man aldrig själv skulle prata med en kompis till exempel. Alltså man är mycket hårdare i bedömningen av sig själv. Alltså man kan vara rätt fruktansvärd faktiskt. Och ska jag säga, det här gäller nästan alla. Det kan vara kanske skönt att höra om man är en sån person som har en självkritisk tendens, för då tänker man att man sticker ut väldigt mycket. Men det här är liksom, alla har en sån inre kritiker som är rätt tuff sådär. Men det här är att öva på att plocka fram en varm och kärleksfull inre röst. Det finns massa olika övningar för det. En sån där som jag gillar, det är att skriva ett kärleksbrev till sig själv.
Nej men, Björn. Nu levde jag över gränsen.
Ja.
Men okej.
Det här är en fin övning faktiskt.
Ja.
Som är så här, att man skriver ett brev till sig själv, inte så långt, en halv A4 eller så. Där man börjar, säg att du ska göra det.
Ja, det är det jag sitter och tänker på nu. Och skäms. Sen får ni känslan live. Kära Lina.
Ja, men typ... Jacka upp det ett snäpp till. Gå till en period i ditt liv när du hade det svårt. När du var med om något riktigt tufft. Jag vet att du har haft såna, du har haft såna perioder.
Har vi inte alla, ja.
Ja. Och så liksom skriver du till den här historiska versionen av dig själv. Älskade Lina. Om du och jag nu skulle lägga en liten stund på att liksom försätta dig i den här känslan. Som till exempel kanske Lina 16 år i Paris hade. Eller var du
19.
19. Ja, Lina 19 i Paris. Då blir det liksom... mer på riktigt. Och,
ja, men det är lite lättare att säga älskade Lina till den än till älskade Lina december 2020.
Precis, det är en del av poängen med den här övningen då, att man faktiskt vänder sig till en version av sig själv som hade det liksom på riktigt kämpigt och tufft. Och sen så liksom ger man sina bästa råd och alltså man säger till den personen det man skulle vilja att den visste.
Mm.
Och den här övningen, alltså det brukar bli otroligt fint. Alltså när folk läser upp sina brev, det är inte ovanligt att mina ögon fylls med tårar, kan jag säga.
Och jag kan verkligen tänka mig det. Och jag fattar poängen och allting. Men det är ju någonting i mig. Vad är det? Vad är det som gör att jag bara... Är det här att det... Är det föraktet för typ... svaghet,
ja, jag skulle
att
tro det är såhär liksom
mjäka, hålla
svaghet,
på och dalta,
självömkan,
ja, exakt.
Sådana saker. Men precis, så att man får liksom höja sig över det.
Ja, exakt.
Och sen sätta sig ner och göra den här övningen. Det brukar bli väldigt, väldigt fint.
Gud, nu blir jag sugen plötsligt.
Ja, det som händer då är att folk som tänker ungefär som du kring en sån här övning brukar komma i kontakt med den här lite omsorgsfulla, varma rösten. Och sen så kan man utveckla den här övningen på lite olika sätt. Till exempel, vi sätter oss en tidsmaskin, hoppar fram 10 år i tiden och så får Lina 2030 på den plats hon är då skriva ett brev till dig idag. Vad skulle hon säga med samma liksom varma, omsorgsfulla röst? Sådär? Och det kan bara vara ett sätt att plocka fram den här inre vännen. För den inre kritiken är alltid där. Liksom.
Ja, just det.
Så att, det här är ett exempel på sån self-compassion-övning.
Gick från den dåliga varianten av gåshud till bra varianten. Sugen blev jag.
Ja, vad fint.
När jag var liten så myntade jag och min brorsa ett uttryck som heter ångestsörj. Och när jag blivit vuxen så förstår jag att vi pratar om sekundärskam. Tror jag. Lyssna på det här. Du går förbi ett galleri där någon har hängt upp sina tavlor. Har dukat fram små glas med salta pinnar. Och små glas med vin. Och galleriet har varit öppet i 2 timmar. Och det är ingen där. Och konstnären står i dörren och tittar om det kommer någon eller så. Jag får typ ont i magen bara av att måla upp detta fiktiva scenario för dig. Mm. Jag vet inte hur många salta pinnar jag har ätit genom att gå förbi ett sånt där ställe och få panik och behöva springa in och titta på någons jävla tavla och äta salta pinnar och konversera innan jag kan gå vidare, för att jag tycker så synd om dem. Jag tycker att det är så hemskt.
Ja.
Och då har jag börjat fundera på, är det här en fin empatisk förmåga eller har vi istället bara att göra med en känsla av så här förflyttad skam? Nämligen, hade jag varit den som hade målat en massa tavlor och ingen kom, så skulle jag skämmas jättemycket. Och att jag liksom vill rädda den här människan från en skam som den kanske absolut inte känner.
Jag tycker faktiskt bara att det låter som en välutvecklad empatisk förmåga. Alltså du har en förmåga att sätta dig in i en situation, och det kan ju möjligen också vara ett uttryck då för att du är i nära kontakt med liksom din egen skam då.
Det jag tycker är liksom övergreppet. Jag berättar inte här för att kolla vilken fin empatisk människa är, utan mitt sätt ut ur den här ångestkänslan som jag kan ha i en hel kväll efter att ha gått förbi en indisk restaurang som är tom. Och det jag föreställer mig, där står de med liksom, de har lagat sin palak panir, de har lagat sin mutton, ingen kommer, så vill jag gråta en hel kväll. Och ta mig ur det är så här, skärp dig. De har väl för fan cateringutdrag. De skiter väl i. De kanske, I don't know, det sista de vill att ska gå förbi någon jävla 40-årig trött kvinna och bara, bu, stackars er. Så tycker jag synd, vad är det?
Precis, alltså så här, det är ju en intressant poäng. Alltså, jag tänker så här, ovälkommet tycka synd om man det är ju någonting som faktiskt kan väcka skamkänslor där inga fanns. Så att det kan ju vara värt att tänka på då. Att man på något vis bara går och liksom överför egna skamkänslor på sådana som skulle klara sig fint ändå.
Ja. Med detta avslutar Trubadur-duon Skald och Skum avsnittet om skam och skuld. Det var allt för denna gång. Från mig, Lina Thomsgård, och författare och journalist Björn Hedensjö. Där fick ni en liten klapp på köpet.
Författare och psykolog, va?
Vad sa jag?
Författare och journalist.
Författare och psykolog Björn Hedensjö. Tack.
Skäms, Lina.
Avsnittet klipptes av Andreas Karlsson och producent är vår Klara Wallin. Och detta avsnitt har spelats in på Beppo.
Så är det.
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.